Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Jajamensan, då säger vi ännu en gång mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden med mig William Eriksson och med dig Stefan Wahlberg. Hur är läget?
Det är bra. Jag sitter här i solsken faktiskt. Det var det inte i morse när jag vaknade. Jag tycker att vädret är viktigt.
Verkligen. Vi har ju levlat upp när det kommer till studio. Det här är ingen dålig studio vi sitter i idag.
Nej, idag är det en av de finare studier med läder under lägg här på skrivbordet och sådär. Så att vi har fin utsikt över takåsarna i centrala Stockholm och vacker, ska jag säga, nästan Tiffany-grön tavla på väggen här i vår studio.
Ja, verkligen. I nuläget ser det inte riktigt ut som att du respekterar inredning här. Det ligger godispapper till höger och vänster och mycket annat. Kommer du ta bort det innan vi är klara sen?
Ja, jag får ju städa efter dig också naturligtvis. Ja.
På vilket sätt då?
Den oreda du sprider omkring det här. Hör alla dina papper som jag nu plockar upp runt din plats.
Ja, det är bra. Du, förutom att spela in podd förra veckan så lyssnade vi också på en podd och jag gjorde även en intervju med de två personerna som har gjort den här podden. Den heter Under ytan och den behandlar den så kallade Allra härvan eller vad man ska kalla det. Och i den podden så presenterar man nu vad man påstår är helt nya uppgifter. Det är egentligen inte helt nya uppgifter, men man presenterar ett helt nytt bevis som ingen annan än Alexander Ernstbergs advokat tidigare har tagit del av. Nämligen en inspelning av ett samtal som har skett på den här advokatens kontor där en person som de här två poddarna kallar för någon slags grå eminens i det offentliga eller officiella Sverige berättar för den här advokaten att han känner till att regeringen och finansdepartementet har försökt att påverka Svea hovrätt inför domen i det här allra målet. De här åtalade personerna friades i tingsrätten men dömdes senare i hovrätten. Och det har väl inte hänt så mycket mer efter att den podden publicerades förra veckan, men jag tycker ändå det kan vara värt att nämna, för jag anser att om det här skulle stämma, om de här uppgifterna som den här gråa eminensen lämnade till advokaten, om de stämmer, så är det väl kanske, Stefan, en av de största rättsskandalerna i svensk rättshistoria.
Ja, men det är klart, precis som du säger, om det här stämmer så är det så, men vägen fram till att visa att det verkligen förhöll sig på det sättet, det är lång, även om det här naturligtvis talar i den riktningen. Men skulle det vara så, så är det en superjätteskandal om det skulle vara så att regeringen och departementet har på ett eller annat sätt för att påverka dömandet i ett enskilt ärende i en domstol. I synnerhet i ett sånt här fall som har varit så uppmärksammat och där man då kan med fog säga att det är så pass komplicerat och svårt att genomtränga materialet att det bör vara så klart som möjligt hur det här har handlagts, precis som i alla andra fall. Men när det är så här komplicerade grejer så blir det extra viktigt att domstolen verkligen har varit på tårna för att göra sitt yttersta.
Vi pratar ju ibland om att det liksom inleds förundersökningar och inleds utredningar både till höger och vänster, och man brukar inte kräva så mycket för att inleda en förundersökning eller åtminstone börja titta på ett ärende. Inte det här uppgifter, alltså jag har ju åtminstone lyssnat på det här behandlade samtalet och det har antar jag att fler har gjort. Inte det är en uppgift som ändå skulle kunna väcka lite intresse hos den särskilda åklagarkammaren att man kanske skulle titta på saken?
Ja, alltså jag kan inte bedöma trovärdigheten och tillförlitligheten i det här, i de här uppgifterna. Han är inte anonym på något sätt, utan han är ju en person som är onekligen i då den grå eminensens fack människa. Och jag kan inte bedöma riktigt det, utan det här hänger ju snarare ihop med hur han har fått de här uppgifterna och om han är förstahandskälla eller tredjehandskälla eller vad det nu må vara, vem som har berättat för honom eller hur han känner till det. Och ja, det, för att kunna utreda det rättsligt så skulle det ju då behöva inledas till exempel en förundersökning om det från statligt håll, åklagarhåll skulle behöva utredas de här frågorna för att ta det vidare. Men det är klart att åklagaren, förlåt mig, advokaten har ju också en möjlighet här att utreda omständigheter kring uppgifternas förstahands, andrahands, tredjehandsgrad och så vidare som man skulle kunna lägga fram. Och det har jag inte riktigt sett faktiskt.
Nej, men jag menar, för mig är det i alla fall inte otänkbart att en åklagare, särskild åklagare, skulle kunna titta på saken. För jag menar, det här är ändå en uppgift som förvisso advokaten delvis presenterade i sitt överklagande till Högsta domstolen. Men där så liksom, HD fick ju aldrig möjlighet att ta del av det här inspelade samtalet, och HD fick ju heller aldrig ta del av vem den här källan var, utan det framställdes som att man hade uppgifter från en hemlig källa om att det skulle ha utövats påtryckningar från regeringens sida i överklagandet och i en intervju i Dagens Industri som advokaten gjorde där. Men jag tycker trots allt att det vore inte helt fel om någon tittade på saken.
Nej, alltså det finns anledning att anta att brott som faller under allmänt åtal har förövats, så ska förundersökningen naturligtvis inledas. Sen kan man ju tycka då att det i de här sammanhangen också skulle kunna finnas anledning att inleda ett utredningsförfarande för att se om den, till och med så att om de här uppgifterna som skulle stämma, så skulle det sannolikt vara resningsgrundande naturligtvis. Jag vill undersöka än en gång att vägen dit är exceptionellt lång, men det är klart att nu är inte den här personen en person som sitter centralt placerad inom regeringskansliet. Men det är klart att hade det varit hypotetiskt så att rättschefen vid justitiedepartementet hade lämnat sådana här uppgifter om att någon rättssakkunnig eller någon departementsråd hade varit och kontaktat hovrätten i det här syftet, så är det klart att det hade varit så pass intressant som att skulle kunna blundat för det. Men nu är det inte riktigt så. Men för all det, jag tycker att det är intressant därför att den här starka tilltron, inte minst i ett sånt här fall som behövs, förtjänar att alla stenar blir vända på.
Verkligen. Vi får väl se vad som händer. Låt oss gå vidare till en annan mycket uppmärksammad händelse i veckan. Ja, för i veckan så kom ju beskedet från riksåklagaren Petra Lund att hon nu har fattat beslut att överklaga den uppmärksammade snippadomen från hovrätten i Västra Sverige. Det här fick ju såklart stor uppmärksamhet i media, och jag kan tycka mig skönja att beskedet eller beslutet att överklaga domen har liksom delat upp Sveriges jurister i två läger. Kanske en majoritet som tycker att det här var helt rätt och självklart, och kanske en minoritet som tycker att var inte det här lite väl populistiskt av riksåklagaren att gå till HD med det här målet, med tanke på hur litet nålsöga det rör sig om. Vad står du i den frågan, Stefan?
Nej, men jag tycker att det finns prejudikatsfrågor här som är intressanta, som faktiskt har en direkt materiell innebörd för rättstillämpningen i Sverige, och där är onekligen Francis var oklart, inte minst i sådana här mål. Och om man tittar på de grunder som Petra Lund, alltså riksåklagaren, tar upp för att det ska beviljas PT, alltså de som utifrån ett prejudikatsperspektiv är intressant, alltså, så tycker jag ju att åtminstone två av dem är väldigt viktiga. Den ena rör då domstolens skyldighet till så kallad materiell processledning, alltså att självmant se till att klargöra ord eller begrepp då, som vars innebörd är oklara. Och det är ju egentligen, låter så här självklart, även i en situation där vi har ett så kallat akkusatoriskt då, eller kontradiktoriskt system, där den typen av klargöranden helst ska göras av parterna. Men om det nu är inte klockrent för domstolen och domstolen ska kunna verka för att döma korrekt, så bör man kanske ta det ett steg vidare. Och det här har prövats tidigare, så det är svårt att säga exakt var gränserna går. Men det som jag tycker är viktigast av de här tre grunderna som Petra Lund peka på, det är faktiskt den delen som rör samma fråga som vi just pratade om, fast då ur ett barnperspektiv. Och det är inte bara utifrån då barnkonventionen och barnens rättigheter, utan det kan även vara utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv här, att det finns ett uppenbart processuellt problem med att barn inte hörs under processen i sån här sammanhang. Det är naturligtvis högst berättigat för att skydda barnet ifrån en rättegång, men det är klart att det uppkommer processuella problem när man inte kan ställa följdfrågor på det sätt som man kan göra till andra målsäganden och vittnen. Va? Och när man då i barnförhör som sen spelas upp i rättegången inte fullt ut klargör samma sak som Petra Lund skriver avseende då innebörden som nämns i gärningsbeskrivning, när man inte klargör vad är det egentligen som avses med det här, eller rättare sagt när domstolen inte anser att det är klarlagt, för det kanske både åklagaren och förhörsledaren anser, ja då är frågan, ska man inte ta det här vidare och säga vi får aktionera oss här och se vad är det egentligen som avses med det här ordet som det här barnet säger, och vad är det som avses med det här teckenspråket som barnet uppvisar. För det är som bekant helt avgörande för utgången av målet i den här typen av fall. Och då är det naturligtvis viktigt att sånt här klargörs så att det inte blir hängande i luften.
Men hur höga och stora krav kan man sätta på domstolarna då när det kommer till materiell processledning? Alltså, förhoppningsvis ska inte målet vara liksom färdig processat när det kommer till domstol, det ska väl inte finnas några oklarheter? Är det inte det sådana brister som ska falla tillbaka på åklagaren och polisen i så fall?
Jo, det kan det vara. Så kan det vara. Det ska naturligtvis så långt det möjligt vara färdigberett så att man kommer till dukat bord som domstol. Så är ju grundtanken. Men det är ju ofrånkomligt så att i ärenden som antingen är, eller som är komplicerade av ett eller annat slag, där att det kommer komma upp frågetecken kring vad som avses med det här, vad menar vittnet med när ni säger så här och så vidare. Och det kan ju gälla även målsägandens utsago och i det här fallet ett barns utsago som inte kan klargöras ordentligt genom barnets närvaro i rätten. Då tycker jag för liksom domstolens legitimitet och för målets rättssäkerhet att det är rimligt att det klarläggs så att man verkligen kan arbeta för sakens korrekta och rätta belysning.
Jag tittar på den första punkten som riksåklagaren har listat där i sitt överklagande som handlar om vilken skyldighet som domstolen har att klargöra ord eller begrepp i gärningsbeskrivningar vars innebörd är oklar för rätten. Någonstans är det väl så här, har man som åklagare författat en gärningsbeskrivning som kan vara oklar, då tycker jag i alla fall att det är ett ganska dåligt arbete, för en gärningsbeskrivning ska ju inte vara 5 A4 sidor lång. Det ska ju vara en kort, koncis beskrivning av vad som påstås har hänt vid ett specifikt tillfälle. Den får ju inte vara oklar.
Den får inte vara oklar, men ibland kan det bli oklar. Jag har sett andra exempel på det som inte alls har samma anatomiska innebörd som det här i ett sexualbrottmål, huruvida det med snipp avses.
Nej, och här får jag bara flika in. Den här gärningsbeskrivningen, det här målet, tyckte inte jag var oklar för 5 öre. För jag är ju fullt bekant med ordet snippa, så ingen kritik mot åklagaren här. Men jag bara understryker, jag tycker att en gärningsbeskrivning får inte vara oklar.
Nej, den får inte vara oklar, det är riktigt. Men det är ändå så att vissa ord som inte har en legal definition utan mer i vardagligt språkbruk har en innebörd och kanske då skiljer sig åt i olika individers huvuden. I det här fallet ordet snippa då onekligen, men det kan finnas andra uttryck som inte är allmänt vetliga till sin exakta innebörd. Det är klart att det kan uppkomma och med jämna mellanrum uppkommer vid då rättegångar. Och där måste man då ställa sig frågan, ska det här utredas eller inte? Eller ska åklagaren eller parterna så långt det är möjligt så att säga, förklara att nu förstår jag att det här ordet som jag använt i min gärningsbeskrivning är väldigt svårt att tolka eller kan vara svårt att tolka. Och därför vill jag understryka att med det här avses exakt det här och det här. Det blir till slut så att domstolarna ändå rimligtvis måste kunna ställa frågor om det är någonting som är oklart. Det kan ju vara även en, som jag har sett själv exempel på när det gäller vilken enhet som avses. Man pratade om i något fall om pengar och då var i all enkelhet rättens ordförande tvungen att gå in och fråga sig är det kronor som avses eller brittiska pund som det var i det fallet när man pratade om någonting som inte fanns med i själva om man inte minns fel var det ett tvistemål, men det fanns liksom inte med i skriftväxling utan dök upp under den muntliga förhandlingen.
Men om vi går tillbaka till den första frågan där, det som kanske har splittrat dem, splittrat är ett starkt ord, men som har delat juristerna i två läger så att säga. Om man nu skulle anse att det är populistiskt av Petra Lund att överklaga den här domen till Högsta domstolen, och låt oss säga att vi sätter oss i den positionen att vi tycker det, spelar det någon roll överhuvudtaget? Det står väl henne fritt och riksåklagarämbetet fritt att överklaga vilka domar som helst till Högsta domstolen?
Ja, det är klart att det gör. Alltså, det är klart att det gör. Sen om man har åsikter kring det, så är det ytterst naturligtvis regeringens uppfattning kring vad åklagars eller regeringen, så det är regeringen som är huvudman för åklagarmyndigheten. Sen har det flera åklagare, riksåklagaren ska jag säga, en fullmakt och kan inte avsättas hur som helst och så vidare. Så det är en svår fråga naturligtvis, men riksåklagaren kan ju inte ägna sig åt sånt som upprepade tillfällen anses vara utanför hennes eller hans uppdrag, beroende på vem som nu sitter på den här stolen. Jag tycker att att man får ta emot viss kritik från visst håll, det är en sak, men det är klart att det finns relevans trots allt för de frågeställningar som uppkommer i det här, vare sig det kommer meddelas PT eller inte från Högsta domstolen. Det måste man nog säga, därför att den har väckt frågor som är väldigt, väldigt näraliggande både vardagslivet och som har bäring då på domstolarnas verksamhet. Så jag tycker själv att det var bra att de begärde prövningstillstånd i Högsta domstolen. Sen vet jag inte om de kommer meddela prövningstillstånd. Inte minst med tanke på att det kan vara svårt att avgränsa den här typen av frågor som rör just materiell processledning och hur det ska gå till. Däremot som jag säger gärna en gång att den här sista punkten tycker jag är ganska väsentlig för framtiden. Hur ska man hantera oklarheter som uppkommit i en barnförhör när barnet inte kan kompletteringsförhöras under den muntliga huvudförhandlingen?
Men om det skulle bli så, vilket det mesta nästan alltid talar för när det handlar om Högsta domstolen, att det inte kommer bli prövningstillstånd i det här målet, då kommer ju naturligtvis det att mötas av skarp kritik från vissa delar av befolkningen, allmänheten i stort. Jag tycker att det här är verkligen någonting som Högsta domstolen borde pröva. Jag tror inte att det kommer drabba Högsta domstolen särskilt mycket, men tror du inte att det hade varit mer eller mindre omöjligt för Petra Lund, riksåklagaren här, att bara iskallt säga att nej, det här får vi låta passera, ibland händer såna här saker, vi kan inte överklaga det här för det finns inget prejudikatsintresse. Hon sitter ju i en svårare sits där än när Högsta domstolen säger att nej, det här är inte av vikt för rättstillämpningen att pröva det här målet.
Ja, det finns säkert sådana inslag i de diskussioner som har förevarit uppe på RÅs kansli. Det tror jag inte, utan att ha varit där eller utan att ha någon insiderinformation om det alls, så är det klart att man har haft sådana tankar. Men det är samtidigt så att det finns frågetecken i det här som är utav rättslig natur och som skulle kunna klargöras, om än med viss svårighet beträffande i varje fall den första grunden som rör då oklarheter i gärningsbeskrivningen, huruvida det går att alltid reda ut genom materiell processledning. Den andra punkten som vi inte ens har pratat om är jag däremot något kritisk till, eller skeptisk till, ska säga, att vilken skyldighet rätten har att genom materiell processledning ta upp frågor om alternativa rubriceringar inom ramen för gärningsbeskrivningen. Jag vet inte, där kan man nog säga att där har du inte samma, alltså en skicklig åklagare, vilket åklagare ska vara, de ska kunna formulera sig gärningsbeskrivning och för den delen sina brottsrubriceringar också på ett sätt som är adekvata, med framförallt brottsrubriceringarna. Där råder ingen tvekan om vad som avses, för att en brottsrubricering är en legal definition av en viss typ av gärning som ska vara täckt av subjektiva och objektiva rekvisit och så vidare. Men den punkten vet jag inte om jag tycker är så väsentligt att få ett klarläggande från HD kring, för det tycker jag är uppenbart.
All right, vi får väl se vart det här tar vägen. Det lär ju dröja en eller två eller kanske tre månader innan vi får något besked i prövningstillståndsfrågan. Kanske är det då mitt i industrisemestern, och vilket kan leda till att det blir något färre reaktioner. Vi får väl se vad som händer. Låt oss gå vidare, Stefan. Det ska fortsatt handla om Högsta domstolen med ett helt annat mål. För nu ska vi prata om en utesluten tidigare advokat som i slutet av förra året, tror jag det var, det kanske var längre tillbaka än så, men det var under förra året i alla fall, som hon uteslöts av advokatsamfundets disciplinnämnd, detta mot bakgrund av att hon hade inlett en romans med en gängkriminell klient som hon också låtit bo i sin lägenhet, skjutsat runt i stan och köpte mobiltelefon till när Hans hade beslagtagits. Hon hade också lämnat ut namn på en presumtiv klient från den andra sidan i den gängkonflikt där den här personen som hon hade en romans med var inblandad och kom senare själv att misstänkas för brott. De misstankarna lades sedan ner. Enligt advokatsamfundets disciplinnämnd så hade hennes agerande riskerat att jämna vägen för sin klients brottsliga verksamhet, och eftersom omständigheten ansågs synnerligen försvårande så uteslöts hon alltså ur advokatsamfundet. Det här överklagade hon sedan till högsta domstolen. Hon har faktiskt varit där och förhörts. Man har haft ett så kallat tilläggsförhör eller vad man ska kalla det i processen i högsta domstolen. Men idag när vi spelar in det här onsdag så kom alltså beskedet att högsta domstolen delar disciplinnämndens uppfattning och fastställer den här uteslutningen. Vad ska man säga om det här, Stefan? Det händer ju då och då, nästan alltid kan man säga, när advokater utesluter samfundet att de överklagar till högsta domstolen. Det är väldigt sällan som besluten ändras.
Det är exceptionellt sällan som de ändras. Jag kan inte personligen dra mig något sådant fall till minnes, men jag kan ha fel, va? Alltså HD brukar till och med uttryckligen skriva, dock icke i det här beslutet, att den, jo, det står även här förresten, att den praxis som gäller på området utarbetas primärt genom disciplinnämndens försorg, och att högsta domstolen snarare har en så här kontrollerande funktion här än att göra en totalt ny prövning och sätta ny praxis och så vidare. Men det här är frågor, den här frågan som då handlar om en advokats integritet och oberoende för förhållandet till klient, och ytterst om en offentlig försvarares integritet och oberoende i förhållande till klient. Det här är exceptionellt svåra frågor, tycker jag, därför att å ena sidan behålla sin integritet och sitt oberoende mot en klient, och å andra sidan nitiskt och redligt tillvarata klientens intressen och vara då i den meningen subjektiv till varje del. Det är naturligtvis en balansgång som är exceptionellt svår. Nu har jag använt ordet exceptionell alldeles för många gånger, men i det här sammanhanget tycker jag nog inte att det kan överanvändas.
Vi har ju pratat om det här fallet lite tidigare i den här podden, och det är ju ett i raden, får man väl ändå säga, av fall där advokater utesluts som har kopplingar liksom till kriminell verksamhet. Vi hade ju två tidigare advokater som dömdes ganska nyligen för allvarlig brottslighet i hovrätten, och så har vi här en tidigare advokat, man vill säga nu då, som har inlett en romans med en kriminell person. Håller de här gränserna på att suddas ut, eller mellan försvarare och sina klienter?
Ja, det är i så fall väldigt, väldigt farlig utveckling. Det vet inte jag. Men det jag vet är ju att, som jag sa inledningsvis, det här är svåra frågor, men det är ju också då viktigt att i någon mening ha, att man har det här och visar då upp det här oberoendet och den här integriteten gentemot klienten. Därför att en advokat ska, det är ju hela grunden, att man ska vara så att säga en oberoende rådgivare som kan lämna juridisk rådgivning och företräda en klient på ett, för klienten objektivt sett, bästa sätt, och inte utifrån vad man förväntas göra för att man har påtryckningsmedel eller en personlig relation som kan gå i en viss riktning om man lämnar en viss typ av råd och så vidare. Jag kommer ihåg ett gammalt fall, lite kuriosa här, från jag minns att det var i New York för ett ganska stort antal år sedan, där en åklagare yrkade på att en advokat i själva verket inte alls var, skulle betraktas vara advokat till sin klient, som var en maffialedare, om jag inte minns fel, utan så nära förknippad med den här maffialedarens verksamhet att han skulle anses vara anställd där. Och enligt då amerikansk eller New Yorksk rätt så gav det nämligen åklagaren en helt annan möjlighet att både ge sig på även då advokaten, som i så fall var en del av den här enligt åklagaren kriminella organisationen, om han var anställd där och inte en fristående rådgivare. Men det gav också då möjlighet att frigöra den här då advokaten från hans tystnadsplikt som han hade som advokat, om han i själva verket skulle anses som underställd och anställd av den här maffiabossen. Och det här illustrerar ju, även om det är amerikansk rätt och inte svensk rätt, så illustrerar det i någon mening vikten av att en advokat faktiskt är en advokat och inte en bolagsjurist eller en anställd hos sin klient, därför att det ger två olika funktioner.
Men vadå, man kan väl jobba jättenära en klient och liksom inom citationstecken heter det, liksom ta en kula för klienten på det sättet som man menar lite mer bildligt. Sådär. Och det kan man väl göra utan att man går in i en relation med en klient eller att man gör saker utanför vad det advokatetiska regelverket tillåter. Så jag är rätt övertygad om att man som advokat verkligen med nit och redlighet kan tillvarata sin klients intressen inom ramen för de advokatetiska reglerna. Det har ju 99,9% av alla advokater klarat av i alla tider. Så även om Absolut. Det här då är en avart. Men liksom det här är inte första gången på senaste tid som vi ser det här.
Nej. Och det är, i någon mening så är det alltid fråga om uppdraget som offentlig försvarare. Nu trycker både disciplinnämnden och Högsta domstolen väldigt tydligt på att det ger en extra dimension till det här. Därför att uppdraget som offentlig försvarare har en ytterligare en innebörd där av att man måste så att säga hålla en personlig mur mellan
en armlängds avstånd. Ja,
samtidigt så är det så att det finns väldigt fina bestämmelser i advokatsamfundets stadgar som också åberopas här, nämligen beträffande förbudet mot advokaten att ha ekonomiska transaktioner med klienten som då inte har en bäring på den, det uppdrag man har. Och det kan man väl säga att inom civilrättsliga sammanhang så är nog det en och annan advokat som, om den regeln tillämpades slaviskt, har ett och annat att tänka på beträffande både vissa gemensamma näringsintressen och för den delen andra ekonomiska transaktioner. Sen är det ju frågan om hur nära man kan umgås med klient. Man behöver ju inte hoppa i säng med klienten, som i det här fallet, om man nu får utgå ifrån det utifrån den kärleksroman som hon själv säger sig ha haft med klienten. Utan hur nära relation kan man egentligen ha med en klient? Kan man umgås privat efter många års då uppdrag? Kan man ha gemensamma vänner? Kan man, hur mycket? Det här är svåra frågor. Jag är helt säker på att det är lättare när man har med en gängkriminell att göra att hålla armlängds avstånd som advokat än när man sitter som offentlig försvarare i ett ekomål med, nu är jag väldigt så här schabloniserande, men inom citationstecken, med likasinnade.
Men när jag intervjuade Mia Edwall-Inselander, generalsekreteraren för advokatsamfundet, ganska nyligen så berättade hon ändå om att den här negativa publiciteten som har varit de senaste åren kring händelser som den här har påverkat liksom kåren på det sättet att det finns personer som säger till henne att de inte känner sig lika stolta över att vara advokater idag som de var tidigare och så. Nu är det ju här ett mål eller ett case som fick sin stora uppmärksamhet när det här kom fram från början. HD-domen idag är väl i och för sig omskriven, eller HD-beslutet rättare sagt, är väl i och för sig omskrivet, men det har ju liksom inte rönt den uppmärksamheten som det här avslöjandet gjorde från början. Tror du att det här ändå trots allt liksom fortsätter att nagga kåren lite i kanten sådär?
Ja, det tror jag. Absolut. Och inte minst bland allmänheten där förtroendet då har rasat under de här åren som den här debatten har pågått och där så kallade allmän media långt utanför dagens juridiks sfärer, bland annat kvällstidningarna, har rapporterat om advokater som har begått brott, advokater som har brutit mot god advokatsed, advokater som har uteslutits, prickats och på alla sätt och vis betett sig som advokater inte bör och ska bete sig. Och det här har naturligtvis som vanligt satt sina spår och det finns en lång väg att vandra för samfundet för att återupprätta det förtroendet. Och det har jag sagt tidigare här, jag som brukar annars vara den av oss två som kanske försvarar advokatkåren mest och brukar prata om rötägg och att det finns rötägg inom även åklagarkåren och så vidare. Jag är väl medveten om att det har varit för många fall av det här. Det har varit så många fall där att man faktiskt på god grund kan ifrågasätta om man inte bör se över både den löpande vandelskontrollen av advokater men framförallt antagningskraven. Och ska vi väl säga också, det har vi pratat om tidigare i den här podden, har skrivits en del i Dagens Juridik om huruvida det egentligen borde vara särskilda regler för att få åta sig uppdrag som offentlig försvarare för klienter som riskerar fängelse, alltså brott av en viss allvarlighetsgrad som vi kanske inte här och nu ska sätta gränserna för, men låt säga ett visst antal års fängelse, då kanske det ska krävas en särskild kompetens, att man har varit advokat så många år för att avlägga ett särskilt prov och så vidare för att visa att man så där behärskar de här frågorna och att man inte är ung och grön utan ganska senior i sin försvararroll.
Sånt finns ju uppe på tapeten och jag vet att att samfundet tittar på den typen av förslag inom ramen för någon form av tillsynskommitté eller vad de kallar det. Vi får se hur det utvecklar sig. Stefan, låt oss gå vidare till nästa ämne. Även detta har bäring på Högsta domstolen, men på ett helt annat sätt än det här.
Ja, Anders Eka är visserligen ordförande för Högsta domstolen, men i det här sammanhanget har han väl varit ordförande även för den här kommittén, grundlagskommittén som han har lett, en parlamentarisk kommitté för att se över domstolarnas oberoende ur ett konstitutionellt perspektiv.
Ja, för Anders Eka har ju tillsammans med representanter från samtliga riksdagspartier under snart 3 år suttit med pannorna i djupa veck och funderat på hur man ska stärka domstolarnas och domarnas oberoende. Nu har man då efter 3 års tid lämnat över ett betänkande till justitieministern och därför lämnar man förslag på en hel del olika saker, men jag tänkte att du och jag, Stefan, skulle koncentrera oss på det som faktiskt är kopplat till just domarna och domstolarna och de förslagen som man lägger fram. Det finns en del olika sådana. De handlar ju mer eller mindre, som jag tolkar, om att man ska liksom förflytta makten från regeringen och snarare lägga den under riksdagen. Det vill säga, man vill inte att olika myndigheter eller organ som lyder under regeringen, typ justitiekanslern och sådär, ska vara den som granskar domstolarna och domarnas arbete, utan snarare sånt kan göras av exempelvis Riksrevisionen eller JO eller den typen av organ som snarare lyder under riksdagen. Och allt det här handlar väl om att försvåra för en eventuell extrem regering som i framtiden skulle vilja ta den här typen av makt i sina egna händer och tillsätta nya och egna domar i Högsta domstolen eller minska antalet domar i Högsta domstolen eller vad man nu skulle vilja göra för att, så att säga, öka regeringens kontroll över domarna och domstolsväsendet. Håller du med mig?
Ja, absolut. Vi har ju pratat om det här många gånger tidigare och det har varit uppe till debatt i flera år. Anledningen, det finns egentligen 2 anledningar till det. Den ena anledningen är att vi har i vår nära omvärld inom EU, bland annat Ungern och Polen, sett en förflyttning där politiker är inne och tafsar på rättsstatliga principer som till exempel domstolarnas oberoende. Det är den ena. Den andra är att i ljuset av detta så har vi insett att vi själva har varit väldigt naiva i vår konstitutionella framställning kring domstolarnas oberoende, inte minst i en praktisk mening där det då har blottats ett antal allvarliga risker där man då till exempel inte har begränsat antalet ledamöter som kan utses till Högsta domstolen, eller man har inte begränsat sånt som pensionsålder och så vidare som då rent praktiskt innebär att en illasinnad regering skulle kunna då förändra sammansättningen i Högsta domstolen teoretiskt sett oändligt genom att utnämna, låt säga, 300 justitieråd och sen då marginalisera de justitieråd som då sedan tidigare varit utnämnda eller till och med pensionera bort dem och så vidare. Och det här är då en svensk, ska vi kalla för lite naivitet i de här sammanhangen. Sen har man naturligtvis medvetet ifrån det politiska styrets sida genom åren sett till så att till exempel justitiekanslern har haft att tillsyna domstolsväsendet i någon mening. Och JK är ju som bekant en myndighet som lyder direkt under regeringen och det anses då i de här sammanhangen olämpligt. Sist men inte minst så har man då tittat på alltså domstolsverkets roll idag. Domstolsverket är ju också en förvaltningsmyndighet under regeringen som håller i både budgeten för, visserligen använder samma så här formella fördelningsnycklar för att fördela budgeten till de olika domstolarna utan att förändra den. Men det skulle man kunna tänka sig att en ny generaldirektör som utses av en illa sinnad regering ser till att domstolar som inte sköter sig får mindre pengar och de som dömer enligt de politiska pekpinnarna får mer pengar och så vidare. Så även här pratar man om att förändra då den centrala, ska vi kalla för administrativa domstolsadministrationen från att vara dagens domstolsverk till att bli en ny domstolsstyrelse som ska ha en helt annan oberoende roll i förhållande till den styrande makten, det vill säga regeringen.
Om man tittar, jag tycker det är ett förslag som är ganska smart, nämligen när det handlar om Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, då föreslår man att man dels ska reglera antalet domare i de här högsta domstolarna så att de bara ska få vara mellan 12 till 20 justitieråd. Så ser inte regleringen ut idag. Och så föreslår man också att det inte ska kunna utnämnas nya domare i varken HD eller HFD utan att domstolarna själva har liksom gått till regeringen och begärt att så ska ske. Det tycker jag var ett smart förslag faktiskt.
Ja, och det är ju bara närmast en redaktionell förändring som krävs i den bestämmelse som handlar om hur domare ska utses, va? Att man inte kan, ja, att tillsättningen av nya justitieråd får ske på begäran, endast på begäran av högsta förvaltningsdomstolen, högsta domstolen. Det tycker jag är smart.
Ja, men det kändes smart, och sen så tycker jag, gillar jag också det här förslaget om att man ska inrätta en liksom särskild ansvarsnämnd för domstolarna, för idag så hamnar den typen av frågor på statens ansvarsnämnd, och där har regeringen en rätt stor möjlighet faktiskt att påverka vilka som ska sitta med. Och även om man idag, dagsläget eller idag eller tidigare, inte har velat tro att, jag menar, regeringen skulle ha den typen av politiska motiv att styra statens ansvarsnämnd så att man liksom inte prickar eller varnar eller avskedar domare som missköter sig, eller tvärtom att man låter domare som sköter sig bra liksom sparkas för att man hittar på att de har begått något fel och sådär, så är det ju faktiskt så att de här exemplen i Ungern och Polen är ju väldigt talande, och vi har ju uppenbarligen inte ett system som skulle klara av den typen av regering idag om det fanns de typen av illvilliga politiska motiv. Nej, det är verkligen, alltså jag tycker när man läser, jag har ändå skumläst det här betänkandet som är gigantiskt långt.
700 sidor, ja, nästan.
Ja, men jag skumläst åtminstone sammanfattningen och så på presskonferensen, så får man ändå en känsla av att så här, det här är allvarligt alltså. Och det har verkligen rört sig om naivitet från Sveriges sida tidigare.
Ja, i varje fall utifrån den situation som vi ser nu och utifrån de risker som har blottats nu. Jag tror helt enkelt inte att vissa av de här frågorna överhuvudtaget har varit föremål för genomlysning eller ens att man har tänkt på dem. Utan det här är ju en så här praktisk situation som har satt ljuset på dem, så att strålkastar ljuset på att de här riskerna faktiskt finns. Sen tycker jag att det är viktigt att understryka i det här sammanhanget att vi pratar gärna om domstolarnas oberoende och att maktdelningsprinciper och sådär ska gälla mellan den styrande makten och den dömande makten, och det är jättebra tycker jag. Men det här förpliktigar ju om möjligt ännu mer än tidigare, för att ju mer självständig du gör en domstolsorganisation, för det är nästan det man får anse att det här handlar om. Vi har ju fortfarande ett system där man kan överklaga domare till högre rätt och så vidare, och då ska ju de vara lika oberoende naturligtvis som underrätterna. Men det förpliktigar ju på det sättet att det finns ett mardrömsscenario, nämligen i andra ändan, som är en dystopi, att domstolarna blir så autonoma och självständiga att de i det fall det lyckas nästla sin onda och illasinnade domare där till slut inte kan avsättas eller på något sätt läxas upp eller i övrigt så att säga, man helt tappar all kontroll över det som sådant. Och därför pliktar jag att både rekrytering av domare upprättas, det behöver inte gå så långt vill jag säga, som den dystopia utmålade här, men ändå som ett skräckscenario. Men även om man förflyttar sig närmare en vardaglig situation, så kräver det ju här att domstolarna verkligen gör sitt jobb. Därför att jag kan säga att efter antal domar genom åren som jag sett som har väckt stark uppmärksamhet massmedialt hos allmänheten, så har det diskuterats huruvida domstolarnas så att säga, förnuft verkligen är att lita på. Och det är ju inte bra, även om så att säga, populasens rännstens domstolar inte är att föredra på något sätt naturligtvis, så tycker jag ändå att det stämmer till viss eftertanke. Det allmänna rättsmedvetandet i en mer sund mening måste ju då också ha ett stort förtroende för de som ska tillämpa detta.
När man ändå pratar oberoende domstolar, man hade inte kunnat tänka sig att en sån här parlamentarisk kommitté skulle se över exempelvis nämndemannasystemet också. Det är ju ingenting som jag, åtminstone vad jag har kunnat läsa mig till, som har liksom legat på dem i det här uppdraget i den parlamentariska kommittén. Det hade väl inte varit otänkbart att slänga med en sån fråga?
Det hade det inte varit. Tvärtom så hade det varit på sin alla... Det skulle varit på sin, vad säger man, på agendan,
sin plats,
ja, på sin plats eller på agendan, därför att även här har vi då inte minst internationellt fått kritik för politisk inblandning i med, som vi då vid sådär varannat podd pratar om, den politiska utnämningen eller rätt sagt nomineringen utav det svenska nämndemannakåren, som då utgör grund för den dömande makten i Sverige, eftersom de har en roll precis som vilken ordinarie oväldig domare som helst. Så att det är klart att det här hade ju varit på sin plats och att det fanns på agendan. Det håller med om det, därför att det finns väldigt stora saker att i varje fall penetrera i det här. Sen vad man ska ändra eller inte ändra, det återstår att se.
För det slog mig nämligen eftersom samma dag som Anders Eke presenterade det här betänkandet från den parlamentariska kommittén så fick jag ett pressmeddelande från Domstolsverket där man skrev att man hade fått i uppdrag av regeringen att liksom kampanja för det här nya valet till nya nämndemän för nästa mandatperiod och där man vid flera gånger i den texten i pressmeddelandet understryker vikten av att det ska rekryteras brett och man understryker vikten av att det spelar ingen roll om man är medlem i ett politiskt parti eller inte, man måste leta utanför de politiska organisationerna etc. etc. Jag menar, om det krävs att Domstolsverket går ut och upplyser allmänheten och de politiska partierna på lokal, kommunal och regional nivå att man ska göra så, hade det inte varit rimligt att man slängde in en sån utredningsfråga i det här betänkandet? Jag kan inte frigöra mig från den tanken.
Nej, ja, vi är tydligen överens på den punkten.
Ja, det var enkelt. Du, vi är väl klara för idag, Stefan. Har du något på gång som du vill berätta för lyssnarna?
Nej. Inget spännande alls i mitt liv. Jag brukar ju lite tråkigt inleda med att prata om vädret. Jag tycker nämligen att det är viktigt med väder. Och nu är det årstidsförändringar i luften. Och det gör ju att vårkänslorna spirar. Och vi har snart en tidsomställning i sommartid och sådär. Så att jag önskar alla en trevlig vår. Vad heter det? Inte vårdagjämning, för det tror jag redan vi har haft.
Det var igår.
Ja, det var igår. Utan en vad säger man, sommartidsomställning. Och hur var det när man ställde fram sina utemöbler? Då ska man ställa fram klockan.
Ja, det stämmer. Vi vill ju ha längre dagar än tidigare, mer sol. Så då ställer man fram klockan och ut utemöblerna. Stort tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Dagens Juridikpodden. Glöm inte att höra av er till oss på podden @dagensjuridik.se med synpunkter, hejarop eller annat. Om inte vi hörs innan dess så hörs vi på fredag om en vecka. Trevlig helg, hej!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.